Nåd vare med er och fri från Gud och Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss be. Herre, vi har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud Fader, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare. Du, helige Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din helige Ande för Kristi skull, så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva våra liv i helgelse. Detta hör och behöver du genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. I ungefär 2000 år så har kristna bett bönen Fader vår. Vid sin så kallade bergspredikan så undervisade Jesus om denna bön. Så ska ni veta. Och därefter så har miljarder människor tiderna igenom världen över bett denna bön. Och också idag, i denna stund, så blir miljoner människor världen över den här bönen, Fader vår. Det är en kort bön, den innehåller bara 5 versar i Matteus evangeliet. Den här bönen, som vi oftast benämner Fader vår, kallas ju också för Herrens bön. Och idag så ska vi stanna inför en annan Herrens bön, nämligen den som har rubriken i våra bibelöversättningar som Jesu överste prästerliga förbön. Innehållet och omständigheterna när Jesus ber den här bönen är både märkligt och oerhört imponerande. När är tillfället? Jo, det är skärtorsdagskväll. Påskalammet har ätits. Han har instiftat nattvard. Om några timmar ska Judas leda en mob av soldater och tempelvakter för att gripa Jesus. Höga religiösa ledare ska anklaga honom inför Pilatus, och han ska snart spikas upp och dödas på ett kors. Ett lidande utan dess like väntar runt hörnet. Detta vet Jesus, och det ligger som en tung börda på hans skulder. Så rätt står det i salmen, så som Jesus smärta var aldrig någons varit av. Men ändå, mitt under denna hemska press, så tar han sig ändå till denna död. Som jag tidigare sa, så är omständigheterna kring den här bönen minst sagt märkliga, och innehållet i bönen inte mindre fantastiskt. Den här predikotexten som ni ser på väggen här, vår del av texten är bara 6 verser, men hela bönen innehåller 26 verser i våra översättningar. 26 verser. Och i de första 5, som vi kan kalla öppningsverserna, så ber Jesus för sig själv. Han ber till sin Fader för sig själv. I de återstående 21 versarna så ber han för andra. I vers 6-19 så ber han för dem som har varit med honom och delat hans liv här på jorden, hans lärjungar. Och i versarna 20-26 så ber han för dem som kommer att tro på mig genom deras ord, som han uttrycker i sin bön. Alltså, han ber för dig och mig. 80% av Jesu bön har alltså fokus på andra. Detta under det att tankar på förräderi, förnekelse, tillfångatagande och korsfästelse måste fylla hans inre. Men det är kanske inte så förvånande ändå att han lägger ner mest tid i sin bön för andra. Han kom ju inte så att bli betjänad, utan han kom för att tjäna. Han kom för att uppsöka och rädda det som var förlorat, heter det. Så sett ur det perspektivet så är det inte så underligt att han som alltid satte omtanken om andra först är den som ber för den kvällen före sin liv. Låt oss nu koncentrera oss på det textavsnitt som utgör underlag för vår predikan denna söndag. Som fadern har sänt Jesus i världen, så sände Jesus ut sina lärjungar i världen. Han helgar sig för att också de ska vara i sanningen del. Och därmed så hänvisar han till det som snart ska ske. På korset skulle han som den verkliga överste prästen offra sig själv för lärjungarna och för alla människor. I Hebreerbrevet så läser vi: i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Genom att hans kropp har offrats en gång för alla, så är vi helgade. Alltså genom att Jesus helgade sig för dem skulle de bli helgade i sanningen. Helgade i honom som själv är både sanningen, vägen och livet. De skulle snart sändas ut med uppdraget att vittna om honom. Att vittna om sanningen. Men, säger Jesus, jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Om ni tittar på texten där på väggen, jag har låtit den ligga kvar. Om ni tittar på texten där, där det står: jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Titta på texten på väggen. Kan du se ditt namn på den bibeltexten? I den versen. Står Anders Bilsson? Står det Elin Svensson? Nej, det ser vi inte. Men hör, är du omnämnd där? Är du omnämnd där? Just i den texten. I vers 20. Ja, det är det. Du är omnämnd där som en kristen. Som kristen är du omnämnd. När Jesus bad på kvällen före sin död, så bad han inte bara för de elda som var med honom då. Han bad för andra. Han bad för alla de människor som skulle komma till tro på honom genom deras ord. Alltså apostlarnas ord. Det ord som vi kan läsa. Det ord som vi kan lyssna till. Det var dig som Jesus var för. Dig som har kommit till tro på honom genom apostlarnas budskap. Evangeliet. Är det inte fantastiskt att Jesus trots allt det hemska som han har strax framför sig ändå tar sig tid att be för det? Och hör du, det är inte enda gången han har det i tanken. Det är inte bara vid detta tillfälle han har det i tanken. Han hade det i tankarna när han gick till Golgata redan nästa dag. Det var för din skull han kom. Det var för din skull han lät sig födas i Betlehem. Och han hade dig i sina tankar innan han skapade världen, kan vi läsa om i Efesierbrevet. Men hur är det nu då? Hur är det idag? Är du också idag i Jesu tanke? Ja, han tänker fortfarande på dig. Han ber fortfarande för dig. Aposteln Paulus säger att Jesus sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vädjar för dig och mig. Och författaren till Hebreerbrevet skriver att Jesus för all framtid lever för att be för dig. Alltså för dig som tror. I det dagliga livet ber Jesus också för dig. Han håller fram sin rättfärdighet inför sin himmelske far när du stapplar och faller. Han pekar på sitt heliga liv och sin offerdöd när du misslyckas, när du kommer till korta i att göra Guds bild. Visst är det uppmuntrande och trösterig för er när någon säger till oss: jag har bett för det. Jag ber för det. Det kanske har varit vid något sjukdomstillfälle. Du kanske har blivit skadad. Du kanske har tung sorg. Eller något annat som har tyckt. Oavsett vad det kan vara, så värmer det hjärtat att veta att det finns någon som bryr sig. Att någon ber för det. Tänk då på att ha en frälsare som dagligen ber för dig. Och kommer att fortsätta be för dig ända tills du ska få möta honom ansikte mot ansikte. Så fortsätter Jesus sin bön med att be om evighet för de som tror på honom. Och det var det som var rubriken med denna söndagens text. Enheten i Kristus. Varför är det så viktigt bland de kristna? Vad spelar det för roll om det skulle vara lite oenighet ibland oss? Vad gör det egentligen? Ja, när det gäller det borgerliga livet, alltså livet i vardagen, så kan vi ha vitt skilda åsikter. Eller hur? Vi behöver inte rösta på samma parti. Vi behöver inte ens rösta alls. Om inte vi kan ligga på soffan när det var. Idag ligger de flesta på soffan när det är kyrkobarn. Det kan ju vara baka. Vi kan ha olika åsikter om praktiskt taget allt. En föredrar det, en annan föredrar det. En tycker sig, en annan tycker så. Och det fungerar som regel ganska. Men hörni, när det gäller tro, när det gäller tro, då ska vi vara. Jag ber att det alla ska vara i. Och att det ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Kristen evighet, det är en dyrbar sak. I Saltaren läser vi: se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Och Paulus skriver: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga. Eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Men hur ska då kristen evighet uppnås? Och hur ska den bevaras? Ja, genom Guds ord. Genom Guds ord. Enhet mellan kristna skapas av Guds ord. Ordet är det som binder samman kristna människor. Och ni ska veta att utan ordet så finns det heller ingen tro. Det finns mycket annat, men det finns inte tro. Så utan ordet så finns det heller ingen verklig enhet. Ja, men är det inte risk att det skapar splittring om man så hårt håller fast vid Guds ord? Nej. Det är inte det som håller fast vid ordet som splittrar, utan de som drar sig undan och kommer med främmande läror som ställer till splittring. Men hörni, kristen enhet är inte alltid framträdande i synliga kyrkor och församlingar. Sorgligt nog så är det många gånger nästan tvärtom. Det är kiv, det är strid och det är oförsörjlighet. Och även i församlingar som vill vara trogna mot Guds ord förekommer oenighet. Och det kan vara förödande. Det är förödande. Särskilt för någon som kanske nyss har kommit till tro. Eller som har en svag och sjuk tro. Hon kommer till kyrkan med förväntningar. En kyrka med en sån klar bekännelse måste väl innehålla endast harmoni och underbar syskonkärlek. Men det är lätt att hon blir besviken om hon finner att det inte alltid är så. Men är det så konstigt att det kan vara på det sättet? Vi har en själafiende som heter Satan. Och vad håller han på med? Jo, han såg sprit, han såg ut kyl, han såg ut söndren, var han än är, var han än har möjlighet. Och dessutom, mina vänner, ska vi veta att kristna, också de allra bästa kristna, har en syndfull natur. Har det onda köpet. Har en gammal Adam. Och vad säger Bibeln om Adams gärningar, om köpets gärningar? Jo, det är fientlighet, det är själviskhet, det är splittringar och oenighet, läser vi i Galaterbrevet. Visst är det bedrövligt. Men som Lina Sandén så riktigt konstaterar, ty här på denna jorden är synden med i allt. Och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Men finns det då ingen ren kyrka? Jag kommer ihåg, när vi började vår verksamhet i bekännelsekyrkan, så sa man lite hånfullt, jaha, nu är med den rena kyrkan. Så. Nej, det finns ingen ren kyrka på jorden. Men det finns kyrkor som predikar ett rent Guds ord. Och det är skillnad. Och en sån kyrka vill vi vara. Vi vill vara en kyrka som gör allt vi kan för att, som Paulus säger, bevara andens enhet genom fridens band. Att göra allt vi kan för att bevara kristen enhet, det är också betydelsefullt för människor utanför vår kyrka. Jesus säger i vers 21, jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Världen kan då tro att Gud har sett Kristus där. Det är inte konstigt, hörni, att Jesus bad om enhet för sina efterföljare. Kristen enhet gör intryck på människor utanför vår kyrka. Du gör intryck på människor utanför vår kyrka varje gång du går hit. Människor som ser dig, som känner dig, då ser han går till Guds kyrka. Att man ser inte själv kanske bryr sig om det. Det är en annan sak. Men du gör ett intryck. Du visar upp någonting. Kanske kan det också så småningom medföra att den här personen blir nyfiken. På motsvarande sätt skapas oenighet och läroupplösning och förakt och avståndstagande där människor är oeniga. Där det förekommer olika läror, läroupplösning och så vidare. Hörrni, varför tappar den största så kallade lutherska kyrkan i vårt land så mycket medlemmar varje år? Varför gör vi det? Därför att kristen enhet saknas. Kristen enhet saknas. Det finns mycket annan enhet. Mycket annan enhet. Utvecklingsläran går bra. Fungerar fint i den kyrkan. Samkönade förhållande och äktenskap jämförs fullt ut. Men det enda äktenskap som Gud har instiftat, det är mellan man och kvinna. På punkt efter punkt avvisas grundläggande läror i Bibeln. Varför ska man tillhöra en sådan kyrka? Hur ska en sådan kyrka kunna väcka människors hunger efter salighet och fred med Gud? I de två sista verserna i vår text så betonar Jesus ytterligare vikten av att vara ett i Kristus. Och den härlighet som du gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett liksom vi är i. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till dig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat. Låt oss göra en sammanfattning. Grunden för enhet i Kristus är hans ord. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, har Jesus sagt i det tidiga tillfället. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Han säger inte att vi kan hantera hans undervisning som det passar oss. Han säger inte att bara vi har kärlek så är allting okej. Han säger inte att om du bara gör så gott du kan så fyller han på med resten. Nej, han säger att om du förblir i hans ord så är du verkligen hans lärjunge. Om vi ska kunna förbli i hans ord, så måste vi också använda det. Det är självklart. Vi måste lyssna till. Vi måste ta emot. Tron, den skapas genom ordet. Och tron, den uppehålles och den bevaras också bara genom ordet. Och också enhet i Kristus skapas och består endast genom ord. Jesus sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan Jesus kan vi ingenting göra. Kära vänner, låt oss alltid förbli i honom. Amen. Jag lovar var Gud och välsigna i evighet, som med sitt ord trösta, lär, förmana och vara oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.